Vad ska man riktigt tro om vården i det här landet efter de senaste dagarnas rapporter om ännu en ny vårdskandal? Den här gången i Åbo, och det gäller patienter som har vårdats hemma i livets slutskede. Det här ska det handla om i dagens Slaget efter 12. Jag heter Maria Nylund. Och med mig här i Åbo-studion för att diskutera vård i livets slutskede och hur det kunde gå så här, så har jag Mia Sandholm. Välkommen.
Tackar.
Du är vårdföretagare själv och erbjuder bland annat vård i livets slutskede. Det har du jobbat med länge. Och dessutom är du ordförande för en förening för vård i livets slutskede i Åboland, eller hur?
Ja.
Det stämmer. Sen med oss per telefon så borde vi ha Kjell Wenström. Välkommen.
Tack.
Du är lokalpolitiker i Åbo för Svenska Folkpartiet och du befinner dig utomlands nu för tillfället och är med oss per telefon därför. Det där, polisen i Åbo, de misstänker alltså att ett privat vårdföretag som heter Luotsi har begått flera grova brott när man har gett hemsjukvård åt patienter i livets slutskede. Det här företaget har upphört med sin verksamhet år 2017, så numera finns det alltså ingen fara för att någon patient skulle råka illa ut på grund av det här. Men mellan åren 2011 och 2014 så skötte det här företaget närmare 200 patienter i livets slutskede i Åbo stad. Det handlar alltså om patienter som Åbo stad hade ansvar för, men istället för att köta om dem själva då, så köpte man vårdtjänsterna av det här vårdföretaget. Och de som misstänks för brott, det är en sjukskötare och en läkare som tillsammans ägde vårdföretaget. De brott som sjukskötaren misstänks för är bland annat grovt dödsvållande, grov misshandel, grov förskingring, grov förfalskning, grovt bedrägeri och narkotikabrott. Och läkaren misstänks för delaktighet i de här brotten. Det är en ganska hurja lista om man säger så. Vad tänkte ni när ni hörde om den här nyheten? Vad säger du, Mia Sandholm?
Ja, det är fruktansvärt. Man kan inte överhuvudtaget begripa att det är möjligt att det kan gå på det här sättet, att det inte finns liksom någon form av övervakning som skulle stoppa det här. Jag tänker till exempel nu då på de här narkotikabrotten, att jag förstår inte liksom hur det överhuvudtaget är möjligt, eftersom all narkotika ska dokumenteras och det ska finnas liksom dokumentation på precis vartenda ett. En medicinering då det gäller narkotiska preparat och det kräver liksom en noggrann övervakning.
Enligt polisen hade det gått till så att den här sjukskötaren då hade förfalska recept eller underskrifter och på det sättet fått ut sådana här preparat som sedan aldrig kom till patienten utan försvann någon annanstans. Men du menar att det borde inte vara möjligt?
Nej, det borde ju inte vara möjligt eftersom det inte liksom det går inte liksom mer att skriva ut pappersrecept på narkotiska preparat, utan det går liksom via kantaregistret och det är enbart läkare som kan skriva ut de preparaterna.
Mm. Vad säger du, Kjell Wenström? Vad tänker du när du hörde den här nyheten?
Ja, det kom nog som en liten chock när jag hörde det första och fick egentligen de facto en första påringning med en fråga om det hela, och då var jag inte alls i det skedet medveten om att det hade hänt någonting eller att man hade kommit på någonting. Det är väl så att i och med att jag var med själv i tiden, antar jag, eftersom jag inte har nu fått komma över protokollerna från 10 och 11 så kan jag ju inte garantera det, men jag antar att jag var med och upphandlade den här tjänsten, och då känns det ju mycket illa att man sen då får en sån här sak, eller får veta en sån här sak. Till den delen sen kan jag väl säga att kantaregistret tror jag har kommit lite senare, så att på den tiden 11, 12, 13 så var det nog säkert så att det gick via vanliga pappersrecept när man skrev ut de här medicinerna. Och till den delen så kan man väl konstatera att det fanns väl då möjligheter att göra något fuffens, men det borde ju inte ha, så att säga, den kontrollfunktionen borde ju ha varit så rigorös ändå att man inte skulle kunna göra det.
Ja, Kjell Wenström, du satt med i den här omsorgsnämnden som det där fattade det här beslutet 2010, eller som du sa, så torde det vara. Det, där, och det här var första gången ni skulle köpa den här typens tjänster av någon annan vårdproducent. Har du något minne av hur säkra var ni på er sak när ni satt där och diskuterade den här frågan i nämnden och ni skulle göra den här upphandlingen?
Det var ju så att det var under den tiden som det kom det här mantra att man ska få bo och leva hemma så länge som man kan och vill, och även de som då har en svår sjukdom ska kunna få vara det om det är möjligt. Och i det skede så presenterades det då från administrationen en sån här lösning. Vi hade på den tiden, vad jag vill minnas, så hade vi ingen egen hemsjukvård för den här typen av vårdsituationer. Och då presenterades det att vi skulle göra ett försök med att upphandla den här tjänsten, och det gjordes då en sån här upphandlingsplan och de upphandlingspapper som med offertbegäran och kvalitetsinstruktioner för den här upphandlingen. Och utgående från det sen så gjordes det ju då den här upphandlingen som med facit på hand har misslyckats då, så att säga.
Mm. Det här är ju en sak som har vuxit massivt i kommunerna under de senaste åren. Alltså det här att man då köper vårdtjänster av andra vårdproducenter. Jag talade igår med överdirektören för Valvira, Marcus Henriksson, och han kunde tyvärr inte medverka idag. Han skulle också på en resa. Men så här säger han om kommunernas kompetens att klara av upphandlingen av vårdtjänster.
Det finns problem i många kommuner. Det finns många kommuner som har goda kunskaper och förmåga, men på samma tid finns det även till och med stora kommuner som har utmaningar och problem med det här. Själv tycker jag att vi skulle få de där större enheter, alltså landskaper som skulle alltså kunna organisera större organisationer för deras tillsyn.
Sköta den här övervakningen. Vad får det för konsekvenser att det finns kommuner som inte riktigt är så kompetenta eller som har problem med att sköta den här upphandlingen?
Den förorsakar risken att det finns en fara för klient- och patientsäkerheten.
Marcus Henriksson från Valvira här alltså säger att också stora kommuner har stora problem med att klara av den här upphandlingen så att det blir rätt och riktigt. Kjell Wenström, det var ju så att det här vårdföretaget Luotsi som ni då valde år 2010 och som nu misstänks för åtskilliga brott, de var betydligt billigare än de andra som lämnade in sina offerter år 2010. Den här företaget Luotsi ville bara ha 49,90 för ett läkarbesök, medan till exempel Sydvästra Finlands cancerstiftelse bedömde att ett läkarbesök bör kosta 205 euro. Jag talade med chefen för cancerföreningen i Åbo här innan som mindes den här offertrundan och den här prisskillnaden, och han kallade det här vinnande anbudet för älytönhinta, alltså ett idiotiskt pris. Hur är det? Ringde aldrig varningsklockorna hos er i nämnden som valde det här vårdföretaget, att det här är allt för billigt för att kunna stämma?
Ja, det är svårt att säga. Jag tror inte att det hos oss nämndemedlemmar, för vi är ju nästan alla lekmän. Jag tror inte vi var så insatta i den här prisbilden i det fallet. Men jag känner till att det har förekommit såna här försök som också har lyckats tidigare i andra fall där något företag har så att säga dumpat priset så pass mycket så att de har helt enkelt utgående från de upphandlingskriterier och de beslut som har gjorts för hur så att säga den vinnande förslaget ska väljas, så har de helt enkelt tagit hem potten trots att de har då kanske dumpat priset på ett sånt sätt att de inte kanske kan sköta det riktigt så bra som de borde skötas eller med den kvalitet som de borde sköta det.
Vad tänker du, Mia Sandholm, som är vårdföretagare här och också ger offerter till kommuner ibland? Det där, om man väljer ett sånt här anbud som har ett idiotiskt pris, som man nu kallar det här, vad tänker du om det?
Det är alltid svårt att göra upp en offert och ta i beaktande liksom alla verkliga kostnader där. Men när man gör en offert så måste man ju förstås liksom prissätta sig själv och sina tjänster utgående då från hur bra, i det här fallet, vård man kan ge. Anser man att man ger en dålig vård så kan man ha ett billigt pris. Anser man att man ger en god vård så kan man ha prissättningen lite dyrare. Och då uppfylla alla de krav som beställaren har ställt.
Mm. Jag får Kjell Wenström lite den här bilden av att man gärna liksom, så att säga, man väljer den billigaste offerten, det billigaste priset, och så sätter man huvudet lite i busken och tänker att nå, det här företaget har nu lovat att köta den här tjänsten till det här priset, så då ska de väl köta det då. Alltså att man frisäger sig på något sätt ansvarig för vad det här företaget liksom lovar. Ligger det någonting i det, eller tycker du att man som upphandlare också har ett ansvar för att det här företaget ska kunna hålla det man lovar?
No, det har man absolut. I det här fallet så är det ju då staden som har ansvar för den här typen av vård. Och staden ska ju inte kunna friköpa sig eller liksom komma undan det ansvaret genom att göra en upphandling. Oberoende sen om den görs en bra upphandling eller om det görs en sämre upphandling. Så ansvaret finns där, och ansvaret ligger hos staden, oberoende hur man bestämmer att man gör det. Däremot så är det ju så att enligt den här upphandlingslagstiftningen så gäller det ju det att staden ska redan i upphandlingspapperna eller upphandlingshandlingarna, offertförfrågan och så vidare, stipulera vilka kriterier och vilka krav man har på upphandlingen, vilken typ av kvalitet man ska ha, hur mycket vård man upphandlar, liksom ungefärliga mängden då liksom av vård. Och sen också så måste man bestämma sig i förväg, hur bedömer man de offerter man får, hur mycket gäller priset i samband med att man sen då bestämmer vem som får, så att säga, affären. Eller hur mycket gäller de olika kvalitetskriterierna. Och i det här fallet så har staden helt enkelt missat med att priset hade allt för stor betydelse, och då blev det automatiskt så att det var den här firman som så att säga valdes eller fick den här affären. Det är ju så också att har man då i upphandlingspapperna då skriver in då att priset har en viss betydelse, ska vi säga då 75%, och det är någon som dumpar priset på så här sättet, så då blir det automatiskt så att den får affären. Men det betyder också att om staden skulle ha frångått det beslut som man har beslutat om hur upphandlingen så att säga bestäms eller väljs, så då kunde man ju få de andra firmorna eller den firma som så att säga har blivit förbigången då på grund av att de har dumpat priset, får de på halsen, och då så sitter man där med en upphandlings
rättegång
på halsen, och den kan ju räcka år och dagar innan det blir något beslut på det.
Jag ringde och frågade kommunförbundet hur det är, att kan det gå så att en kommun blir så att säga tvungen att acceptera en offert som man egentligen inte vill ha? Alltså så här att man skulle kunna friköpa sig, att man måste ta det billigaste alternativet, och enligt dem så är ju kommunen nog alltid fri att köpa den service, den vård man vill ha, men det kräver ju då att man ska ha klarat av att specificera villkoren tillräckligt bra i den här upphandlingen, och där kommer det väl kanske det här kunnandet då in, alltså det här upphandlingskunnandet.
Sen är det kanske... Precis, Så är det. Så är det.
No, men vad tänker du, Mia Sandholm, om det här? Alltså, man får ju lätt bilden nu av att det är de här privata vårdföretagen som är de här rötäggena som förorsakar vårdskandaler en efter annan. Det har varit också en hel del sådana nyheter inom äldreomsorgen. Vad tänker du om det här? Är det så att det är de privata vårdföretagen som är oetiska och bara tänker på pengar?
Det är klart att det säkert också innan den här yrkesgruppen finns oärliga företagare, precis som inom alla yrkeskårar. Vi har också poliser som har blivit dömda för rattfylleri och narkotikabrott och så vidare. Men inte tror jag nu att man kan liksom rakt klippa av det på det sättet att det skulle vara enbart de privata serviceproducenterna som är bovar och banditer här, utan nu tror jag att det också liksom finns fel och brister inom den offentliga vården, att det där inte är det så enkelt att det bara skulle vara liksom inom den privata sektorn, utan det har kanske varit lättare att på något sätt liksom göra anmälningar mot de privata vårdföretagarna än mot en kommun.
Vad tror du, Kjell Wenström, om det där?
Det är nog precis så som Mia säger, att det förekommer nog inom alla yrkesgrupper och det förekommer nog inom alla ska vi säga typer av vårdföretag, är det sen då kommunala eller är det privat eller tredje sektorn, så när pengarna tryter är det väl oftast så då börjar man titta efter olika alternativ. Och ibland är det då så att man tummar på kvaliteten eller på någon annan regel. Och då kan det gå illa om inte kontrollfunktionen finns där. Att det kontrolleras upp att allting går enligt planerna, så att säga.
Ja, vi ska tala om den här kontrollfunktionen. För nu är det ju inte bara vårdföretaget Luotsi som misstänks för brott här. Utan också 6 stycken tjänstemän vid Åbo stad som misstänks för att ha försummat sin plikt att övervaka det här vårdföretaget och vad som riktigt pågick där. Det där, Kjell Wenström, enligt polisen så verkar det som att det inte har förekommit någon som helst tillsyn eller övervakning från stadens sida, trots att det ju är stan som i slutändan ansvarar för sina patienter. Hur illa ställt är det med den här övervakningen inom Åbo stad, skulle du säga?
Idag skulle jag väl säga att den är nog mycket bättre och mycket rigorösare. Men jag har nog lite känsla på att det var lite si och så på den där tiden då i början på de där åren 11, 12, 13. Exakt hur det var minns jag nu inte, men inte var det ofta som vi fick några rapporter i nämnden om att det var någonting som inte var som det skulle. Jag antar att mycket av det som eventuellt, om det kom fram någonting, så kom det från, så sköttes det och tjänstens vägnar. Klagomålen har redan tidigare också varit så att nämnden får en generell rapport, ett sammandrag i slutet av året om hur kvaliteten på verksamheten, hur mycket klagomål det har kommit in och så vidare. Men några specifika klagomål då per någon viss person, så det kom sällan.
Men vad är det som får dig att tro att det skulle ha blivit mycket bättre nu då?
Det framkom ju, det var ju den här stora härvan runt Kuppis psyksjukvården som drog igång att man började sen då titta över reglementet och hur all kontroll överhuvudtaget, den interna kontrollen och den externa kontrollen sköttes, och då hade ju kommit nya reglementen som gäller idag, och i och med också att den här äldreomsorgshärvan som kom upp här om året, så betydde det att Åbo stad hamnade att anställa eller allokera folk till den här kontrollfunktionen på ett helt annat sätt. Så i dagens läge så är man ganska noggrann med att man följer upp flera gånger om året. Så görs det i dagens läge besök hos de här vårdföretagen inom äldreomsorgen. som kontrollerar då att det har varit tillräckligt med personal på där. Och sen så är både Valvira och AVI är med då i den här kontrollfunktionen. Så den är ganska rigorös just nu. Inte vet jag sen om den är tillräckligt bra i dagens läge heller. Efter det här måste vi ju nu då kontrollera att är det något hål som har missats. Och då måste ju det skärpas reglementerna ytterligare i så fall. Mm. Men i vilket fall som helst så var det ju då ett lite annorlunda reglement över det hela. Men man borde i alla fall ha såna här saker, borde man tycker jag nog ha kommit på spåren mycket tidigare.
Mm. Grunden till all sorts övervakning inom vården så handlar ändå om att vårdproducenterna själva ska så att säga övervaka sig själva. Man ska ha en sån här egen kontroll. Det gäller både de privata vårdföretagen men också kommunerna ska kontrollera sig själva och sin egen verksamhet. Och så ska kommunerna då dessutom, som vi var inne på, övervaka de vårdföretag som man anlitar och köper tjänster av. Men hur tycker du, Mia Sandholm, hur bra fungerar det här nu att man övervakar sig själv?
Det är klart att det kan finnas risker för att man helt enkelt inte gör den här övervakningen av olika orsaker. Men vi är skyldiga att göra upp en plan för egen kontroll. Och varje vårdare, varenda en som jobbar inom vården, så är liksom skyldig att dagligen fundera över sitt eget handlande och över den egna vården. Att nu är det ju liksom där på gräsrotsnivån som den här själva övervakningen ska ske. Att vi har en utbildning, vi har svurit en ed på att jobba utgående från de styrande lagarna. Nu är det ju vi själva i första hand som måste se till att vi ger den goda vård som vi har blivit utbildade till att ge.
Mm.
Men självklart behöver det också vara en övervakning utifrån, och det är alltså kommunerna och regionförvaltningsverket och Valvira som ska övervaka det.
Ja, jag ställde den här frågan om hur väl den här egen kontrollen riktigt fungerar. Den frågan ställde jag också till Markus Henriksson på Valvira. De är ju den yttersta övervakande myndigheten i de här fallen, och så här säger han.
Den varierar. Det finns många serviceproducenter och till och med största delen kan man säga av serviceproducenterna gör så fint arbete. De bär sitt ansvar med egenkontrollen. Men på samma tid finns det för många producenter som har mycket att utveckla med de här sakerna, som har problemet och inte korrekta attityden med det här.
Mm. Nu ser ni någon förändring kring det här? Hur ska man få bukt med de här attityderna som du säger att inte riktigt korrekta?
Vi har fått inom de sista åren har vi fått ganska många positiva signaler från enheterna och från kommunerna att både de privata och offentliga enheterna har gjort konkreta förbättringar med patientsäkerhet, arbete och med egen tillsyn. Men tyvärr måste jag konstatera att det finns problem och utmaningar både på privata och offentliga sektorn. Men det positiva signalen är det att många kommunerna har nu blivit mera medvetna gällande sitt primära ansvaret som är inne i ordningsansvaret att göra också kontroll och tillsyn gällande de beställda service, inte endast gällande egen serviceproduktion utan också gällande de beställda privata service.
Mm. Så man, det här är ju någonting som har ökat väldigt mycket, den uppfattningen har åtminstone jag, alltså att man köper tjänster av privata vårdbolag inom kommunerna. Så den här volymen har ju också ökat, det som man borde
klara. Ja, det har ökat mycket kraftigt och tidigare har några kommuner glömt att de har ansvaret att följa patientsäkerheten och kvaliteten inom den beställda produktionen.
Man har bara litat på att de sköter sitt och det behöver inte övervakas på något sätt.
Man har litat för mycket på det. Men nu har attityderna, tror jag, inom många kommuner förändrat sig.
Kommunerna har alltså glömt bort att de ska övervaka sina vårdproducenter, men nu har attityderna förändrats. Så det var ju lite det som du, Kjell Wenström, var inne på också, att man har skärpt sig på många håll. Men nu med facit på hand så vet vi att många patienter i livets slutskede, de har farit illa. De har till och med sannolikt dött på grund av dålig vård. På vilket sätt tycker ni att samhället kan skydda oss från att råka ut för vanvård? Så, hur väl vågar jag som patient eller anhörig lita på att jag vågar sätta min mamma eller min mommo till något vårdhem och lita på att det fungerar? Hur väl lyckas samhället skydda oss från vanvård?
Det är en mycket svår fråga. Men nu måste ju göras så, och nu är ju staten och kommunerna ansvariga för att de här olika vårdfunktionerna, är det sen bara vanlig äldreomsorg eller är det i livets slutskede, så att den sköts enligt alla de kriterier och kvalitetskriterier som både staten Finland och staden Åbo eller kommunen Kimitön, vilken vi nu tar, ställer upp hur det ska göras. Nu måste de göra det så att det ska fungera den vägen. Vi diskuterar här just tidigare den här egenkontrollen där. Det är ju företaget då som ska förstås naturligtvis kontrollera att de sköter den egna verksamheten enligt de kriterier de har själva bestämt att de ska ha, eller som upphandlingen bestämmer. Och sen är det ju staden eller kommunen som ska kontrollera att företaget har en sådan egen kontroll så att man kan lita på att det sköts. Och naturligtvis så kan ju kommunerna och staden göra sen sina egna kontroller. Det måste fungera på ett sånt sätt. Det finns inga chans för till exempel staden att kontrollera var eviga ett patientfall.
Gå på övervakningsbesök.
Nej, övervakningsbesöken då vid övning, så är de sen då förhandsanmälda, eller är de överraskningsbesök så att säga. Så ska så att säga företaget ha sin egen kontroll då, så i sånt skick att de kan då bara lägga papperna på bordet direkt och visa att så hade skett. Och många gånger är det ju då fast i att man har då rätt personal på rätt plats så att säga, att man har rätt utbildad och tillräckligt med personal på plats som vet hur man ska göra och sköta allting enligt både de vårdetiska och vårdkvalitetskriterier som gäller, och då måste man kunna få den att fungera helt enkelt.
Ja. Enligt Valvera så har stängningen av det här äldreboendet i Kristinestad, det här Ulrika-hemmet för ungefär ett år sedan, det har lett till att folk nu så småningom börjar tro på att det kanske lönar sig att klaga helt enkelt. Alltså att det leder någon vart också. Vad säger du om det, Mia Sandholm?
Det är klart att om man är liksom missnöjd med den vård som man själv eller en anhörig får, så ska man naturligtvis lyfta fram den här problematiken. Det som jag själv som det där vårdare kanske efterlyser är en öppnare dialog med framförallt då när det handlar om åldringsvård och kanske minnessjuka människor, så efterlyser jag kanske en öppnare dialog med de anhöriga. Delaktighet i vården, fråga varför det är på ena sättet eller det andra sättet.
Ja, du skulle vilja att anhöriga skulle vara mer aktiva.
Ja, och nu menar jag liksom helt allmänt att på det vårdhem som jag driver, så där tycker jag att vi har en väldigt nära dialog med de anhöriga, därför för att vi är en så liten enhet. Att vi har möjlighet att att diskutera sakerna med de anhöriga där, liksom då inom ramen för tystnadsplikten förstås, men det där, det tycker jag kanske att man ska fundera också själv som anhörig eller som patient, att det där, kan man inte där liksom på platsen i den här vårdenheten lyfta fram sina frågor. Det kan hända att man helt enkelt som anhörig inte heller liksom förstår varför man måste vårda en klient på ett visst sätt. Vi har också självbestämmande rätten. Alla har självbestämmande rätt och det är ganska svårt att nagga på den. Att det där, ett konkret exempel, om en vårdbehövande säger att den vill inte i duschen idag, så vill den inte i duschen, saken är klar. Då får vi försöka följande dag kanske. Då kan det hända att när du kommer som anhörig på besök och ser att din mammas hår är smutsigt, så blir du fundersam att det är det här frågan om vanvård. Fråga direkt, varför mammas hår är smutsigt idag? Jo, för att mamma ville inte duschen idag. Saken kan vara så enkel.
Hur långt kan den här självbestämmande rätten sen gå? Hur många gånger får man säga att jag vill inte gå i duschen idag?
Egentligen så kan vi aldrig liksom gå förbi självbestämmande rätten förrän vi klart och tydligt kan anse att det är vanvård. Sen handlar det väldigt långt om vår förmåga som vårdare att helt enkelt klara av den här situationen, hitta på en lösning där vi får den här vårdbehövande att komma i duschen av glädje. Vi måste lösa det på något
kreativa
sätt.
Kreativa lösningar. Jag skulle avslutningsvis vilja fråga om ni har några goda råd att ge patienter eller anhöriga som nu lyssnar och som är lite fundersamma och oroade över den vård som man själv eller som en anhörig får och funderar om det kan vara fråga om just vanvård. Vad ska man göra?
Absolut ska man i första hand kontakta den här vårdenheten och personalen där eller förmannen där och fråga liksom att öppna den här diskussionen och frågorna, att inte ska man gå och fundera liksom kring det här själv. I första hand kontaktar man vårdenheten, i andra hand så går man sen då vidare till kommunen eller vidare till regionförvaltningsverket om det så behövs. Men jag vågar påstå att de allra flesta misstankar eller frågor så kan man svara på där på direkt på vårdenheten.
Har du, Kjell Wenström, något gott råd att komma med?
Nej, jag håller nog precis med Mia Sandholm i det här fallet, att man måste så att säga, när man har den där frågan så att säga framför sig, att vad är det här nu, så ska man ställa frågan då helst direkt på platsen och så vidare. Då kan man oftast säkert på det enklaste sättet reda ut saker och ting. Men är det så att man har då sen i något skede då upplevt att nu får inte min farmor eller vem det nu gäller den vård som man anser att de har blivit lovad eller att de bör få, så är det nog bara att man måste ta kontakt och jag vet inte om man ska säga att man ska klaga, men man ska i alla fall ge respons på det hela. Det upplever jag nog i nämnden att det är ganska sällan som man ger ordentlig respons på den här vården och den omsorg som ges inom, också inom de kommunala enheterna. Vilket betyder sen att man tror att allting är frid och fröjd, fast det kanske inte riktigt alla gånger har varit som man skulle tro.
Jag tror också att det är viktigt att man inte enbart för fram liksom negativ kritik, utan jag tror att det också är viktigt att man direkt i vårdenheten för fram positiv feedback och också kanske till kommunerna som upphandlar och köper tjänster från privata vårdproducenter, så att kommunen liksom är medveten och får liksom respons att det här företaget eller den här vårdenheten upplever vi liksom att fungerar ett gott och bra arbete.
Jag ska komma med en positiv hälsning ännu från Valvira och Markus Henriksson där som hälsar det, att den som nu är bekymrad över att det dyker upp de här vanvårdsnyheterna titt och tätt numera, han menar att det är enbart ett tecken på att det finns väldigt mycket aktivitet kring det här just nu, alltså att övervakningen är skärpt, det finns mera egenkontroll och därför uppdagas också den här typens missförhållanden. Han menar att jämför man med vården för 20 år sedan så var en betydligt sämre skick. Det var bara det att man inte talade om det särskilt mycket. Med det här avslutar vi dagens Slaget efter 12 som idag har handlat om vanvård och vårdskandalen i Åbo som nystades upp tidigare i veckan. Det handlar om ett privat vårdbolag i Åbo som misstänks för grova brott, bland annat dödsvållande och grov misshandel. Jag säger tack till er som var med, Mia Sandholm från Föreningen för vård i livets slutskede i Åboland och Kjell Wenström som är lokalpolitiker i Åbo. Jag heter Maria Nylund.